When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej på dig, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Järre Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Och det är ju för jävla bra att du gör det just den här gången. För det, i det här avsnittet så har jag pratat med Julia Frey. Jag har alltså pratat med artisten Julia Frey. För du har sett henne, du har hört henne och du vet precis vem det är. Men nu kommer du få reda på vem är artisten Julia Frey. Mot slutet så kommer det också ett avslöjande om framtiden, så lyssna gärna på hela podden och tjuva inte genom att snabbspola. Så, utan att dra på det för länge, Dill och Duva med Julia Frey. Lycklig lyssning.
Dill och Duva med Dumtjejbomen.
Måste du ha flygplanslag?
Ja, det kan väl vara bra kanske. Om du inte har något superviktigt att vänta på, då är det okej det också. Faktiskt.
Inget är superviktigt i mitt liv. Eller alltså, allt är ju det. Fast jag har kommit fram till att man måste... Vad heter det? Alltså att jag...
Prioritera, tror jag det heter.
Prioritera och att inte ta saker på så stort allvar. Inte ens om det är allvarligt. Utan så här, ta allt på allvar men inte stressa upp sig. För då skulle jag inte leva nu. Jag har för mycket att göra. Så jag blir så här, nu är jag här. Ja. Och sen när jag liksom inte är här, då fokuserar jag på något annat.
Ja. Och det är supertrevligt att du är här i Dill och Duva.
Tack så mycket. Ja, jag är jätteglad att vara här.
Jag är jätteglad. Ställde frågan via Twitter och allting. Så jävla modernt och ordentligt.
Ja, men alltså, jag har ändå börjat bli alltså rätt van vid att man blir tillfrågad på det sättet. Och det är väl liksom härligt.
Ja.
Med dig var det superhärligt.
Ja, vad bra.
Yep.
Det tackar vi för. Och tack så mycket för det här. Vi har snart kaffe klart. Jag tror att det ska...
Alltså det kan stå och hänga lite där.
Jag ja, det inte, kan stå och hänga. Det var inte så bråttom. Du kommer inte somna i alla fall.
Nej.
Nej, vad bra. Du, ja, det rullar ju bara igång här.
Kör.
Så den här podden handlar ju om musiken. Och dig som artist. Men jag börjar alltid med samma fråga till alla. Vad heter gatan du växte upp på?
Oh my god. Revivägen 50.
Var ligger, tror jag. Det här? Var ligger det här någonstans?
I Skogås. För att jag bodde, jag föddes på Sös, men jag bodde första året i Gubbängen. Men sen bodde jag, alltså, det är verkligen liksom, tills jag var 6 bodde jag i alla fall i Skogås. På Revivägen 50. Ja. Ganska säker på.
Härligt namn på en gata.
Ja.
Bara för vi ska förflytta oss lite i tid här. Vad är det för, när du tänker på att du är där, vad tänker du då på?
Vad jag tänker på?
Ja. Eller vad är det för bilder du får fram?
Soliga bilder. Att jag cyklar på en väldigt liten lila BMX. För jag lärde mig att cykla när jag var typ 3 utan stödhjul. Okay. Vägrade stödhjul.
Jäklar.
Jag var liksom ganska så lång och ganska så här, jag älskade att klättra i träd och var liksom, lekte mycket själv och var i skogen och sånt. Så jag minns att jag cyklade konstant och så liksom lekte vi i skogen och hade väldigt mycket fantasi. Hade jag.
Härligt. Kommer du ihåg, har du några musikminnen från den här tiden? Eller kommer du ihåg när musiken kom in i ditt liv?
På den här tiden, då var man ju liksom innan, då var man ju ett minibarn.
Ja.
Men jag vet och har sett på filmer att jag Jag lärde mig så här, låtar och texter väldigt snabbt, ja. Som liten typ. Ja. Så att allting som vi sjöng på dagis, som det då hette, ja. På 90-talet innan, ja. Det hette förskola. De kunde jag innan och utan. Och så, ja. Var det ju hela tiden. Men första gången jag kom i kontakt med musik var nog den här klassiska pappas vinyler,
ja.
För att han hade svin mycket skivor och vinyler jämt. Och lyssnade väldigt mycket på så här David Bowie, Lou Reed och sånt, ja. Där.
Hur liten är du då?
Jag började lyssna på så här Bowie och klassisk musik och Thåström kanske när jag var 8.
Ja.
Men Skogås, då var jag ju,
ja, det var
under 6 år, ja. Och då var det väl mer,
ja.
Kassettband liksom, ja. Att jag knarkade verkligen kassettband innan, när jag skulle sova.
Ja.
Typ som att man lyssnar på poddar idag för att somna.
Kan du liksom återskapa någon känsla där utav vad musiken gav dig? Eller kan du, man tänker ju inte så jävla mycket, men liksom, ibland kan man tänka tillbaka på det liksom, att så här, shit, ja, men jag ligger där, jag ska sova, det här är tryggt eller det liksom.
Det var fruktansvärt tryggt. Fruktansvärt är ett så bra ord innan ordet tryggt. Nej, men det var tryggt och härligt. Och som sagt så kunde allting jag lyssnade på kunde jag liksom utan till. Och jag spelade väldigt mycket teater i musiken, alltså, och liksom var väldigt dramatiskt utsvävande och liksom spelade nog jättegärna upp små scener i mitt rum till musik och sånt. Jag minns till exempel, alltså, jag vet inte, när kom Twin Peaks?
Det är väl 90-91 kanske eller något sånt där, ja.
Då älskade jag liksom det här, den här musiken,
ja.
Fire Walk With Me eller vad den heter,
ja.
Och den kunde jag bara så här köra på mitt rum liksom om och om igen och bara gå runt så här och vara så här töntig och leva ut i den. Som jag har alltid varit väldigt intresserad av filmmusik liksom, och musik i film. Det har nog varit mitt så största musikintresse, att jag ser musik i bilder, och det gör jag liksom när jag skriver också,
ja,
och det tänker.
Det har liksom hängt i sig.
Ja, så ja. Att jag har nog spelat. Jag kan lyssna på en låt obehagligt många gånger, alltså tills jag inte gillar den mer. Jag kan lyssna på en låt i 2 år, alltså nästan varje vecka, ja. Och bara spela upp filmscener i huvudet till den. Som att jag lever ut någon så här inre barn eller någonting, jag vet inte.
Men det är ju fint.
Ja.
Det är en fin. Vet du det någonstans när du, för du sa ju nu att du började lyssna på musiken när du var väldigt liten. Vet du, kan du komma ihåg om du tänkte någon gång så här, jag är en person som lyssnar på musik, det gör inte alla andra.
Nej, det tänkte jag inte. Däremot när jag lyssnade på, jag fastnade rätt tidigt för klassisk musik, och det är ju, lyssnade ju inte någon i min familj på.
Nej.
Utan det var ju väl, jag tror det är för att jag hittade någon så här klassisk skiva, det var sån här,
ja.
Avslappningsskiva eller någonting. Jaha. Med Mozart på.
Ja.
Och Vivaldi.
Ja.
Och sen så när jag började skolan så var det fortfarande old school skola.
Ja.
Så det var ju så här griffeltavla, riktiga såna här bänkar.
Ja.
Och att man skrev skrivstil.
Ja.
Med tända ljus och klassisk musik.
Oj.
Ja. Gun stod där framme och chefade och liksom läste ur någon bok och skrev på tavlan med skrivstil, och så skrev vi efter i våra skrivstilsböcker. så jag, och då blev jag svin, alltså hooked på Vivaldi och Mozart, ja. Och bara knarkade det i mitt flickrum. Och det förstod det jag nog att ingen annan gjorde.
Det är också väldigt dramatisk musik.
Mycket dramatisk. Jag älskar dramatisk musik.
Ja.
Jag är nog väldigt dramatisk. Och liksom ja, nej, men jag älskar fortfarande klassisk musik. Det finns inget bättre liksom. Och jag lärde mig så här de 4 årstiden med Vivaldi liksom, ja. Utan till liksom, att jag kunde så här nynna dem.
Ja.
och det älskar jag fortfarande.
Man ser framför sig ett litet barn som går och visslar de 4 årstiderna. Och alla andra bara, vem är det här?
Nej, men där tror jag nog liksom, när jag pumpade Thåström,
ja.
Och Vivaldi i mitt rum, det tror jag ändå att jag kände att ingen annan gjorde i min klass.
Nej.
Men jag tyckte inte att jag var så här special eller så. Nej. Utan jag var nog i min egna värld så.
Det bara blev så.
Ja, ja, för det är ju fet musik.
Vad var du fastnad för, tänker du då, med Thåström?
Jag har 4 musikpappor. Nej, 5. Ja. Musikpappor, jag kallar dem mina musikpappor för att de har liksom hängt med hela mitt liv. Och det är Leonard Cohen, Thåström, Olle Ljungström, David Bowie och Lou Reed.
Ja.
Som
vad, jag, om jag nu räknar, är det en kvar nu?
Är det det? Sa jag inte 5?
Ja, men alltså som i livet.
Aha, du menar så. Ja. Alltså de är forever alive.
Ja, ja, ja.
ja, vem är kvar? Thåström.
Ja.
Mm.
Så.
Och så här, man kan ju slänga in en musikbrorsa i G-poppet här. Han är också still alive and kicking.
Ja.
Men vad jag fastnar för med Thåström, ja, men det är väl nog människor överlag som har röster och uttryck där man verkligen kan berätta någonting genom sång. Att man liksom, att det är berättande och lite sagolikt och väldigt personligt och äkta på något vis, och brutalt och smutsigt. Och Thåström, ja men vad fan, allt han har gjort är väl hur jävla som helst. Jag älskade Imperiet jättemycket.
Ja.
Och så här, lyssnade sönder någon skiva där, den där CC Cowboys är på, Surabaya Johnny och de där.
Jag är mer Thåström solo, den heter Thåström, som är väldigt poppig.
Ja, men det är ju svinfett också.
Ja, den är ju fantastisk faktiskt.
Ja, men han har ju en sån känsla för melodier och typ berör väl jättemycket genrer som jag gillar.
Ja.
Att det finns liksom punk och soul och rock och pop och blues i hans uttryck.
Ja.
Så.
Ja, men om man tittar på hela liksom någon lång, hela hans långa karriär, så går det ju bland, ja, det, man vet ju knappt vad som kommer liksom.
Nej, men jag tänker att oavsett vad han skulle sjunga, så tror jag att man skulle höra lite av allt liksom i hans sång.
Såklart.
Så här.
Ja.
Och sen var det väl, jag var fastnade för Thåström. Alltså, liksom, alltså i mitt unga liv har jag alltid älskat punk och rock och grunge och liksom metal och sånt förut. Nu orkar jag inte lyssna på länge. Men jag lyssnade så mycket så jag typ fick tinnitus. Alltså, jag vet inte någon som jag känner som har lyssnat så mycket på till exempel Queens of the Stone Age som jag har gjort. Alltså varit så sjukligt besatt och velat gifta mig med Josh och så här. Drömmer fortfarande om att han ska ringa mig. Och inte för att ligga då.
Det var därför du inte ville ha flight mode på den. Om han ringt.
Nej, men jag vill ju vara förband.
Ja.
Är det så svårt att förstå? Eller köra i alla fall. Eller kanske spela ett litet gitarrsolo.
Men det borde
inte så mycket begärt, tycker jag.
Det borde väl gå och fixa liksom, vad fan.
Nej, men jag jobbar på det.
Ja.
Varje dag. Liksom, om man får ju satsa på att komma på deras nivå alltså. Liksom, det är några år kvar.
Ja, eller är det väl bara tjata och prata med rätt person, vem du nu, vem.
Men jag vill helst liksom, jag gillar det här som jag kör på nu, att jag gillar när folk ringer mig och säger så här: dig vill jag ha. Och så kommer man och levererar så här.
Ja,
det är ju, jag tycker inte om att be om saker så mycket.
Nej.
Alltså be om hjälp måste man göra om man är sin egna chef. Ja. Ju. Men jag tycker det är förnedrande att så här, tjata.
Ja, det är en härlig känsla när man blir hantad på något vis. Liksom så här, det vill vi ha, det är klart.
Ja, eller att man får en chans i alla fall att visa vad man kan.
Ja.
Istället för att första mötet är att man ska sitta och sälja in sig själv.
Ja.
Det tycker jag är jobbigt. Liksom, det är som när jag gör musik också, att alla jag jobbar med, det är ju folk som jag känner har ett genuint intresse av att jobba med mig.
Ja.
För att det krävs så otroligt mycket kemi och att man ska tycka om varandra och så, tycker jag. För att det inte ska slösas tid på annat än musiken. Så här.
Det är sant. Mm. Om vi backar tillbaka till när du är lite mindre. Kommer du ihåg när du tänkte du här när du var mindre att jag lyssnar på det här och that's it, eller började du tänka jag ska göra egen musik? Vet du, eller kom det mycket senare, eller när kom det?
Alltså, jag tror att jag alltid haft en känsla av att jag vill hålla på med film, teater eller musik, eller liksom någon typ av konstform liksom. Och jag startade ett helt fantastiskt band när jag var typ 7 som hette Best Friends. Riktigt starka, hårda techno-hits om livet när man är 8. Det var första gången som jag skrev
de hårda
låtar.
De hårda technofesterna när man är 8, minns
jag. Nej, men alltså, hur sjukt är det inte? Alltså, nu är inte kvar det kassettbandet, men det var så bra. Vidriga texter, för att de var ju sämst. Men inte dåliga låtar.
Nej, vad handlade texterna om? Nu måste du ju säga det.
Nej, men det var väl typ, alltså, vadå, sånt 8-åringar tänker på. I alla fall i Sverige, typ i Nacka. Det var ju...
Ja, men vad, jo, men vad tänkte du?
Nej, men typ, i någon låt sjöng vi om en härlig morgon och om att man äter frukost. Och i någon annan låt var det liksom att så här, this is the chance if you wanna dance, dance, dance. You gotta dance, 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 you gotta dance. Ja. I och för sig sånt som vuxna människor skriver nu också.
Verkligen.
I allra högsta grad. Men jag tyckte, jag känner ändå att det inte är så starkt. Men det är extremt bra låt. Jag har faktiskt tänkt att jag ska ta upp den om några år. När jag startar, om jag startar liksom ett, vilket jag såklart kommer göra, med min kompanjon Erik Holmberg, tänkte jag. Liksom när man, om man går under radarn sen och kanske heter något annat och gör mer elektronisk musik. Då har jag tänkt att man absolut, att jag måste ta upp min 8-års hit.
Ja, det är världens bästa story om den blir en hit sen.
Ja, ja, ja.
Så jag skrev den här när jag var 8.
Man gör bara en lite starkare text och en svinfet prodd.
Ja.
Så blir det härligt. Den var liksom så också ganska mörk. Så man bara, var jag på rave när jag var 8? Ingen vet. Slut förvåna mig.
Alltså, du har ju bollat upp nu för att vi vill alla höra den här låten. Kom igen.
Jag vet, men det får fan vänta ett tag.
Ja, men du kan inte dra dig ur det här.
Nej, men det kommer
inte jag. Jag kommer fråga dig en gång varje år tills den kommer ut. Bara,
gud, vad spännande. Ska du bestämma ett datum också?
Ja, det, vad är det för datum idag? 22 november. 22 november så kommer jag söka upp dig och fråga, vad är låten?
Söka upp, men vi grannar. Du kan komma och släng en sten på mitt fönster.
Ja.
Nu tar jag lite kaffe här.
Gör det, gör det. Tack. En propagandamugg.
Så härligt.
Mm-hmm.
Du känns väldigt poppig.
Ja, tack. Eller ja, det, jag tror det var en komplimang.
Det är härligt.
Det är skoj. Det är det jag vill vara.
Din vägg är turkos och du är turkos.
Ja. Fast jag, är svart på insidan. Det är inte så
nej. Det är så, nej, men jag förstår det. Och så liksom, men det är så härligt att din lägenhet och du helt matchar idag.
Ja, tack. Ja, ja, det är alltid så här.
Ja.
Jag går ju bara runt här och är mig själv i mitt eget, mina egna fyra väggar.
Men jag älskar det.
Så helst hade man inte velat gå utanför. Jo.
Nej, det vill man ju inte. Man vill ju inte gå ut. Det vill man ju inte.
Man vill ju,
jag vill ligga liksom i en så här puppa jämt.
Vadå, så att vad, ja, i så här, folk får ju komma dit i så fall.
Man kan, exakt, bara, det är lite så jag känner.
Man kan ju inte bara, man blir som den här store i Star Wars.
Ja.
Så folk kommer till en istället.
Ja. Det är mitt mål inom några år. För att jag och min snubbe kommer ju bo i hus.
Ja.
Han bor redan i huset. Men jag chillar lite på det. Och så kommer jag liksom ha kontor här i stan istället.
Ja.
Och då är jag verkligen, alltså varje gång jag är där så är jag så här, jag vill aldrig åka därifrån.
Nej.
Jag tycker det är så skönt. Stänga av mobilen, sitta i en soffa.
Ja.
Och typ morgonrock. Och bara, yes.
Ja. Jag hade ju sett helt galen. Men på en sekund. Sitt jävla hus. Hur som helst, tillbaka till musiken.
Mm.
Ja, du gjorde det här bandet Best Friends.
Mm.
Och du är jätteliten. Vad hände sen? Musikaliskt, vad gjorde du sen?
Alltså, jag dansade väldigt mycket. Fram tills jag var 15 ungefär. Mm. Och det började bli för seriöst. Att man så här gick upp tidigt på morgonen och dansade ballett med en man som heter Laszlo. Som var pretty passionated.
Ja.
Och vid sidan av det så sjöng jag alltid i kör. För att några tjejer i min klass tyckte att det var supernice att sjunga. Jag tyckte inte det var så himla supernice. Men jag spelade fiol.
Ja, oj. Ja.
Svinmycket fiol. Mm. Även i en orkester.
Så här klassisk fiol liksom.
Ja. Mm. Och blev väl ändå väldigt bra på det med tanke på hur ointresserad jag var. Men jag tror det handlar om också när man ska lära barn någonting så måste det också vara att man måste ta reda på vad barn tycker är kul.
Ja,
så här, jag älskade ju klassisk musik så det var inte det. Det var liksom mer med vilka man spelade och sådär. Och med dansen var det så här till skitmusik och vem vill göra det till slut och sådär. Men så sjöng jag jättemycket i kör under de här åren. Och där lärde jag mig liksom någon slags sångteknik och blev ju ganska van vid att sjunga med andra och att lägga stämmor och sådär. Men då hade jag en extremt kass självbild som var att jag sjöng ganska dåligt.
Uh-huh.
För att det var liksom lite andra så här barn och sånt som var lite så här, men Julia, du kan stå längst bak.
Nej.
Och sjunga och så här, ja men man var liksom lite den här doa körtjejen så här, att man ja men att man inte var den som hade en fin röst.
Nej, på den klassiska körrösten som är rätt tråkig.
Ja, eller att vissa wailade som fan och att det var så här vibrat och hit och dit och jag sjöng väl jag vet inte. Jag hade inte alls någon bild av att jag kunde sjunga förrän jag började spela i band långt senare.
Men det var kören, det var mer liksom klassiska.
Klassiska. Amazing Grace, fyrstämmigt och sånt.
Ändå fint.
Men... ändå härligt, men det är så här bra att kunna.
Ja, det kan jag tänka mig nu.
Mm.
Men det höll du på med fram till du var 15.
Ja,
och fiolen. Var det fiolen? Var det också det klassiska stycken såklart?
Mm, det var det. Det var ju mäktigt att ha fått uppleva att spela liksom klassiska stycken i så här orkester.
Ja. Alltså var det så här stor orkester?
Ja. Ja, men det var ju liksom ungdomar. Liksom. Jag var väl minst, tror jag.
Ja.
Jag och min så här fiolkompis. Och sen var man folk säkert upp till 14 år gamla i alla fall.
Ja.
Så. Och vi var nog också sämst att spela. Men också samma sak där liksom, man lärde sig noter och bla bla bla.
Det är ändå den hårda vägen du har gått, om man säger så, alltså jämfört med vissa andra. De sätter sig bara med någon jävla gitarr och tar 3 ackord och sen är det bra. Ja,
men det är ju typ så jag gjorde sen.
Ja. Men du har ändå gått den här liksom väldigt, som det låter, det blir ju någon klassisk väg liksom. Alltså klassisk hård väg, för jag tänker att det är väldigt mycket disciplin i sånt där, var det?
Ja. Och speciellt i dansen är det ju liksom, det är en ganska hemsk värld med mycket så, alltså, som mest inspirerar till ätstörningar och dåligt självförtroende. Så det la jag ner. Ja. Och sen började jag liksom dricka öl och spela gitarr istället.
Ja, musiken är därifrån dansen.
Magmusklerna försvann. Tråkigt.
Var det ölen som pajade?
Ölen, ja. Det var fan ölen som förstörde. Typ Carmen, när man var typ 3.
Jag undrar hur många miljoner människor den har räddat, säger jag istället kanske.
Ölen?
Carmen.
Ja.
Ja.
Ja, kanske det.
Ja, och man ser det på att den eller de har räddat folk istället för att bli sköna människor.
Mm, verklighetens folk sitter där.
Precis. På något sånt vis.
Mm.
Men du gör det här i alla fall. När blev det liksom någonting från fiolen till, vad blev det för instrument sen?
När jag var typ 18, eller så här, när jag var 17 ungefär, så upptäckte jag, alltså min styvpappa, eller vad ska jag säga, Paco, min mammas snubbe, han hade en gitarr hemma och lite notböcker. En väldigt så här vacker gitarr. Så jag testade att spela på den en gång och lärde mig 2 ackord och skrev en låt direkt. Som jag började lira med min kompis och kollega Elsa Åborg och även Josefin Jensen. Och vi var väl typ som ett litet band. Jag gjorde jävligt coola låtar faktiskt.
Ja. Vad var det för stil?
Ja, den första låten jag skrev var nog en ballad. Och sen så liksom skrev jag ganska många låtar som jag nog tror var mer som en så här träningsprocess. Men där och då var det nog ganska fantastiskt att jag insåg att så här, oj, jag kan skriva låtar så här, vad roligt. Och det tog inte, alltså oftast i början när man skriver låtar så är man ju inte kanske ett underverk direkt. Alltså inte i mitt fall i alla fall. Alltså man,
ja, man måste ju testa först.
Man måste testa lite. Ja, men det tog ju inte superlång tid innan jag började skriva låtar. Alltså det tog kanske ett eller två år innan jag började skriva låtar som jag fortfarande än idag planerar att släppa. Som jag inte ens förstod hur jag skrev nu. När jag
Du bara knäckte den här koden med en gång. Eller efter, eller rätt fort liksom.
Ja, jag tror att jag hade ett sånt fruktansvärt behov av att skriva. För jag har alltid skrivit jättemycket text. Hatat att läsa, skrivit som en dåre. Alltså jag kan skriva så snabbt. Det är min grej liksom. Men hatar att läsa lyrik, men jag älskar att skapa lyrik liksom. Och dikter och hit och dit. Men så att när jag fick sätta ihop melodier själv till text så gick det väldigt snabbt. Det bara så här, jag tror jag skrev typ 30 låtar på typ ett halvår.
Oj, jäkla. Ja.
Sen slänger man ju mycket och utvecklar dem sen och så. Men några av dem är liksom låtar som jag kommer släppa sen. Men som också kanske blir lite kul att säga att man skrev dem när man var så 18. Ja,
det är ytterligare en bra story.
Ja, men jag är jätteglad över det. Och det känns ganska magiskt att, att man kunde fånga så brutala saker och ändå på så här engelska som var bra, fast man liksom var helt lost, vilket jag då var.
Vad rörde de sig för någon sorts... Även om du var lost, vad rörde de sig för någon sorts universum, de här texterna eller låtarna?
Det var nog någon slags porträtterande av att vara så här ung, alltså så här klassiska så här ung och destruktiv och trasig och så där. Och att liksom drömma sig bort och, men också att de var väldigt så här brutala. Jag vet att det är en låt som ganska många har tyckt om att jag har spelat under åren som folk inte vet att jag skrev så tidigt, som heter 12, som handlar liksom om många tjejer som är 12. Att man fortfarande är ett barn, men man har fått bröst och blir så här objektifierad. Och att man så här, innan man själv är kåt så blir folk kåta på en. Att man inte liksom slutat vara barn, men att man tvingas in i det. Och för mig så var den låten liksom bara ett porträtt av det så här rent allmänt. Men att jag utgick från mig själv. Och den är så här svinbrutal om man lyssnar på den. Den är skitbra alltså. Värsta så här 70-tals singer-songwriter-prylen. Men att den är, att den liksom handlar om att jag också var så här 1,76, hade bröst och liksom rumpa och såg ut och var så här typ 18, kom in på krogen. Och när man är ett barn så är inte det jättebra att se ut så. Nej. Eller att, att inte du... vuxna kanske är, jag vet inte, tar tag i det lite grann. Att man blir liksom vuxen för snabbt. Och då sjunger jag någonting så här: hi, my name is, I'm 12, just 12. Alltså det var ganska indie, så bara, it's fun to fuck when you're high and he thinks that I'm 25.
Någonting. Åh, jäklar.
Ja, den är brutal.
Men vadå, den skrev du alltså när du var 17?
Ja, 18 någonting. Och så sjöng vi den tillsammans. Så la Josefin till typ candy and carousels, mothers and fathers, those are the things of my past. För att liksom när en kvinna liksom blir sexualiserad eller kvinna för tidigt, så blir det som att man liksom, då rycks man in i typ i någon slags mörk värld helt plötsligt, för att det är så här tabu att prata om det och ja, men det var en massa bottnar i det där. Men den kommer jag fortfarande släppa, för den är så jävla weird och,
och det slutar ju aldrig bara aktuell heller.
Nej, vis, liksom. Jag spelade den live i P3 för kanske 4 år sedan.
Oh shit.
I morgonpasset.
Ja.
Och folk, det blev värsta så här reaktionerna på den. För folk tolkade in den så olika.
Ja. Så här. Vad blev det för reaktioner?
Vissa blev upprörda för att de tyckte att den liksom handlade om typ sex med barn. Man bara, ja, men det är ju så det ser ut.
Ja, ja.
Jag tycker om att skriva om hur, sanningen, för jag tycker att det är drygt mot folk som inte får höras att inte göra det liksom.
Mm.
Och om jag har skrivit någonting som jag upplevt eller sett, så tycker jag det är viktigt att, att göra det liksom. För att jag vill inte vara en del av någon slags låtsasvärld.
Det finns ju så många låtsasanningar, så många artister.
Mycket dance-låtar. Dance, dance, you gotta dance.
Det är det man tar på efter den låten när man inte säger, jag orkar inte lyssna på det längre. Då måste jag ha en danslåt bara.
Alltså, jag menar inte att man ska så anstränga sig för att berätta sanningar, men om man har en sanning inom sig så, och den kommer ut och man menar väl med det, så det är kul. Det är ju alltid kul när folk blir provocerade av konst eller musik, att folk bara, nej, det där kan du inte sjunga. Man bara, nej.
Jag vill ha en äkta och sann artist, men de får inte sjunga om den riktiga sanningen, för då blir det jobbigt på riktigt liksom. Då blir det ju, skit liksom.
Ja, men det är spännande att folk är så sådär.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hade ni något namn? Den här, vad ska man kalla det? Trio då? Eller något?
Det hade vi faktiskt inte. Men jag och Elsa startade ett band sen som hette High on Heels.
Mm.
Som körde typ någon slags... Vi kallar det för horror, stoner, grunge, rock och... Ja, sen var det något mer. Men det var också så himla härligt.
Ja.
Vi skrek och mycket, nästan growlade.
Ja.
Och grät på scen.
Ja.
Spännande.
Ja.
Ja, men liksom verkligen så här, väldigt tungt så här.
Ja, och hur gamla var ni här?
Vi skrev vår första High on Heels låt när jag var 18.
Ja.
Mm. Och sen höll vi på ett tag. Mycket banddrama var det. Inte mellan mig och Elsa, men med snubbarna.
Jaha,
ja.
Ja. Vad var det som hände?
Det är
klassiska. Man kan inte sätta punkt på en sån mening.
Nej, men du vet så här, det blev liksom, vi kom inte överens alla. Jag hade rätt så här, höga ambitioner. Men då fick jag höra rätt mycket Lilla gumman och liksom så där. Typ någon gång fyllde vi Mosebacke.
Ja.
Och vi var ju helt, alltså, vi har ju inte släppt någonting. Vi hade ju bara MySpace.
Ja.
Och jag bara, fan, jag tror att det kommer bli fullt ikväll.
Ja.
Alltså det har ju gått något rykte om oss, för att vi spelade live svin mycket.
Ja.
Så här. Och folk tyckte väl att det var så härligt, för att vi skrek i stämmor och det var ändå så här, nästan spökmelodier tvåstämmigt, och vi var bottnade i mycket genrer, men att det ändå var liksom stoner rock.
Ja.
Och röjigt. Och det fanns kanske inte jättemånga brudar just då på den typen av scen. Det fanns ju metalband och sånt, men att vi gjorde något annat. Så att jag hade väl en känsla, precis som att jag kan ha en känsla nu idag, av att så här, shit, vi kommer fan fylla Mosebacke. Det är ju helt sjukt. Och de bara, men kom ner på jorden. Du är alltid uppe och flyger. Och det var lite sådana kommentarer. Och att så här, för att om man ska satsa på musik, det kräver så otroligt mycket... tid, energi, pengar och ja, blod, svett och tårar liksom. Så att om man har någon jävla besserwisser bredvid sig eller någon som tycker att man dream too big, då det är bara käppar i hjulen konstant. Och ja, det var, så det blev mycket så att behöva repa ihop sig med nya musiker,
ja,
när man redan hade ett sound och så här. Det var liksom komplicerat att vara så många när liksom inte alla satsade.
Ja.
Så till slut rann det väl ut i sanden, men eftersom jag och Elsa skrev allting och många av riffen och så där, så kommer vi fortfarande i framtiden kunna jobba med den musiken om vi vill liksom.
Ja. Mm. Men hur gick det då? Du sa att ni var ute mycket och spelade.
Det gick jättebra tills vi splittrades.
Ja.
Hon fuckade upp allting.
Definiera bra.
Bra, alltså ja, att det kom alltid svin mycket folk. Och att folk tyckte att det var helt fantastiskt och att så här, ja, men branschen var intresserad och att det liksom, folk började känna till oss lite smått liksom.
Ja.
Så att på den nivån där vi var då och att vi liksom var helt själva, så var det väl bra, tänker jag. Och att vi gjorde bra låtar.
Kommer du ihåg hur du tänkte där då som musiker, att bara shit, nu händer det? Eller var det mer, det här är bara ett steg på vägen? Eller vad?
Jag tänkte så här, det här hade kunnat bli något.
Ja.
Ganska stort, så tänkte jag.
Ja.
Men inte i den här konstellationen och inte nu.
Nej.
För att jag tror vi var lite för små och alla var lite för trasiga och lite för vilsna för att ta tag i det på riktigt liksom.
Ja.
Och det är superglad för också, att så här, saker har skitit sig som fan i mitt liv, för då har jag hunnit bli bra.
Mm. Man måste göra några misstag liksom.
Ja, men man måste också liksom, att ha spelat live och roddat själv och burit och satt ihop grejer själv och alltså slitit och giggat med svindåligt ljud i flera år, gör ju att man så här börja gråta av lycka nu för tiden, för att man jobbar med proffs. Du vet, man får typ en bra mikrofon och blir rörd.
Ja, ja.
Så det är superhärligt. Och att man har fått tid på sig att bli bra. För jag tycker liksom att idolsamhället och det som finns idag, där folk ska så här leverera någon jävla superkraft när de är 20 och typ.
Och direkt liksom.
Ja, direkt, och inte utvecklas och växa eller hitta sin röst eller veta vad fan man håller på med liksom. Att jag är superglad, eller jag har varit jätteledsen och bitter över att jag, ja men typ bitter över att jag har haft det så pass kaosigt att jag inte släppt plattor när jag skrivit så mycket musik.
Mm.
Och folk har tyckt att det har varit konstigt också, eftersom jag liksom satsat på det på livescenen och så. Mm. Men idag så är jag ju väldigt glad för det, för att jag, ja, men jag tycker det är så skönt och typ att man ska fylla 30 och att man ändå liksom tagit sig ur saker och är så här redo att jobba hårt liksom.
Ja.
Vilket jag nog inte hade varit då.
Nej.
Man måste ju liksom ha ett sånt jävla fokus i den här branschen.
Men det finns ju, jag tänker att det finns ju liksom inget du försöker måla upp någon sorts bild nu av ett facit, att även fast du liksom tycker att folk inte ska leverera den med 20, så verkar du se på dig själv som att varför har det inte kommit ut mer saker på 10 år? Eller på
men
det finns ju inget facit.
Nej.
Det kan komma nu. Du kan släppa århundradets skiva nästa år. Vem vet?
Ja, nej, men jag kommer ju släppa skivor tills jag dör. Eftersom jag aldrig kommer sluta skriva. Och det kommer jag ju göra och har tänkt att göra oavsett om någon lyssnar eller inte.
Mm.
Eftersom det är vad jag redan gör.
Mm.
Så det finns ju absolut inget facit. Och jag var inte klar när jag var 20.
Nej.
Men jag har haft den stressen innan. Alltså jag har haft den stressen för att jag har känt från samhället och branschen att, så här, att man ska slå tidigt. Och att det är som, jag vet inte, jag har bara uppfattat någon slags så här ålders press, vilket är ju så här jättekonstigt eftersom det handlar om musik.
Ja, det kan ju komma när som helst. Liksom.
Ja. Och då sa faktiskt Kristina Amparo till mig, som är en väldigt god vän och kollega. Hon bara, du stressar så mycket, för att jag höll på att stressa typ någon, kan det varit en EP för typ 2 år sedan eller så. När hon och jag och Cleo liksom jobbade med Fattarlåten, så Hon bara, nej men Julia, jag har sett dig live. Det här är ju bara, man hör ju inte dig. Liksom, alltså hon hade åsikter om EP:n jag hade spelat in.
Ja.
Och jag blev helt så här sänkt och bara, nej fan, det är, hon har ju rätt liksom. Och så pratade jag lite med henne om det här och hon har ju väntat med att göra sin grej skitlänge och jobbat också in the background som jag har gjort liksom. Och hon inspirerade mig och peppade mig till att fatta att så här, men vad fan, du kan väl släppa din platta du skrev för 5 år sedan när du är 50. Ja. Det spelar väl ingen jävla roll.
Nej.
Liksom det viktigaste är att du mår bra.
Ja.
Och att du känner att du gör det på ditt sätt. För att anledningen till varför jag är så lycklig nu är ju för att jag inte har valt att stanna med något skivbolag eller någon som har velat ändra på min musik eller sådär.
Mm.
Utan att jag faktiskt har tagit en längre väg dit. I mitt liv alltså. Ja. Utifrån mig själv då.
Men det behövdes för dig.
Så. Det behövdes för mig.
Ja.
Mm.
Om vi backar bak lite till där. Var var vi någonstans? Du är runt 20 typ. Eller någonting.
Ja.
Eller 18.
Ja,
eller,
ja, ja, ja. Ja.
Hur gick det vidare sen efter, efter när ni splittrade bandet och så fortsatte ni göra musik där?
Då började jag hänga rätt mycket med folk. Mycket folk säger hiphopbranschen och sådär. Som fick upp ögonen för mig och började spela mycket live och började skriva mer och mer egna låtar med singer-songwriter.
Mm.
Låtar på både svenska och engelska.
Mm.
Och några av dem är ju som sagt låtar som jag gjort klart idag som kommer vara med på min svenska platta.
Mm.
2017. Ja, och började väl liksom samarbeta lite mer med andra musiker. Knegade en pizzeria. Gud, vart är vi nu? Du bara, jag vet inte.
Jag vet inte,
efter High on Heels. Ja, det är mitt liv. Spelade live. Gud, jag fick en sån blackout nu. Jo, eftersom jag spelade så mycket live så var det då en snubbe som heter John Hitchens som jobbade med La Vida Low Cash som skulle producera då någon slags, alltså det här Kakan och Julia som gjorde till SVT:s nya playsite, alltså SVT Play. De bara, men vi ska utveckla den och det ska finnas en humorsida som heter SVT Humor och de här andra personerna ska vara med och ni ska göra en pilot och jag har sett dig live och du är grym och du är rolig och de vill ha en tjej som kan sjunga och är rolig och som också kanske kan skriva låtar liksom. Så då gick jag och snackade med La Vida Low Cash och fick jobbet. Men det var ju bara till piloten.
Ja.
Och piloter, de gör man ju ibland.
Som aldrig blir något.
Som aldrig blir något. Ja. Så ja, vi gjorde en pilot, jag och Kakan och Mogge. och så kom det med. Och vi bara, jaha. Men sen så var det också lite så här, vem kommer kolla på internet på tv?
Ja.
Det är ingen som kommer göra det, skitsamma.
Detta var ju för rätt länge sedan, eller hur många år sedan är det? Vilket år var det?
Ja, när kan det vara? 6 år sedan?
Ja, 2010 ska det vara, tror jag.
Alltså du är så bra på det här.
Nej, ja.
Du är så bra på mitt liv. Kan vi ses oftare? Ja. Så vad är det då? Är det 6 år sedan?
Ja.
7?
Ja. Ja.
Det känns som ett liv sedan.
Ja. För det var ju ändå, alltså det låter ju 6 år sedan, men folk kollade ju inte alls lika mycket på tv på nätet.
Nej, tänk på det sättet, ni som eller? Lyssnar. Att det här var ju verkligen, ja men det var ju verkligen så här,
ja.
Vem kommer kolla? Det kändes som att vi skulle göra något till Öppna kanalen. För att det kändes så, så kollar man ju inte på tv liksom.
Nej.
Så jag tog inte på det där på så stort allvar. Och jag tyckte att så här, även om folk kommer se det här så kommer det ändå vara musikrelaterat. Även om det är humor och att det är tv, så har ju inte jag en superstor roll i det så här. Men sen så började det gå på tv ju.
Ja.
På lördagar klockan 11. Så weird, även på julafton. Så sjukt. Och när det blev talkshow också då. För först var det musikvideos och sketcher och sådär bla bla. Ja, men sen så fortsatte jag väl med det. För då kände jag ändå så, ja men det här är ju ett låtskrivarjobb jag har av SVT. Så det är väl superbra. Men det som hände var väl också att jag hamnade väldigt mycket i tv-träsket. Det blev inte så mycket fokus på att jag sjöng, utan det blev mer fokus på Frakan och Julia liksom.
För låtarna som du gjorde där är ju det är roliga låtar med, som ändå är politiska på något vis liksom. Hur var det att de hade ju så här, de ville ha någon som kunde skriva låtar som var rolig. Hur är det att skriva en låt som är som att det ska vara skoj också?
Nej, men det tycker jag är supernaturligt. Det gör jag ju jättemycket nu med Erik Hag och Lotta Lundgren till deras julföreställning. Det är väldigt lätt för att göra. Jag och Nor fick göra det någon gång också. Jag fick ju väldigt många sådana så här uppdrag på grund av SVT. Så här, kan du komma in och göra här? Kan du skriva här? Och då kom jag att jag och Nor fick göra det i morgonpasset på P3 någon gång om året som hade gått. Att vi var tvungna att så här, göra en låt under programmets gång eller något sånt där.
Jäklar.
Och sen spela upp den.
Det är roligt.
Ja, det är superkul. Och jag har väl också hittat massa olika sätt att vara rolig på i musik. Som typ i julshowen nu så är det roliga att jag sjunger väldigt seriöst och väldigt så här, med mycket känsla och darr. Men med extremt slappa texter som är svär extremt mycket. Och det sjungs som fläsk och korvar och det kan ju låta lite konstigt, men det är supernaturligt till föreställningen. Och att jag liksom är någon slags berättande Lucia trubadur. Men där finns ju komiken i liksom ett, timing, två, hur seriöst jag framför texterna. Och sen sist texterna, tror jag. Alltså att det är liksom att humoristisk musik är så mycket mer än att man drar ett skämt.
Nej, men jag tänker mest på det, och det är ju en sak som jag tycker är fascinerande med dig, är ju att du kan ju sjunga på ett sätt som är väldigt väldigt dramatiskt, väldigt lite så här, som och som du har beskrivit här som ett att det har varit väldigt dramatiska saker och som ett super emo, och sen kan du göra en låt som är väldigt humoristisk åt andra hållet. Vissa kan ju inte gå däremellan, och de tycker så, okej, antingen är jag den skojiga och då är de andra pretentiösa, eller så är jag pretentiös och då är jag inte skojig, för då tappar jag hela min image och då tappar jag allting. Du verkar röra dig mellan de här grejerna, hur superenkelt. Vad har du fått det från? Eller hur gör man? Tror jag många vill veta.
Så jag är ju en glad skit. Men jag har ju också haft ett ganska mörkt liv. Superhärlig barndom, men sen gick det inte så bra. Och jag är väldigt tacksam så här varje dag för mitt liv. För av många olika anledningar, och jag har upplevt jävligt mycket brutalt jävla, vad heter det, totalt jävla mörker som det där bandet heter. Jag hade en sån affisch i mitt rum. Så att i grunden som person så är jag, har jag växt upp mycket med humor och satir. Min pappa har en väldigt bra humor enligt mig. Och så här, vi har skrattat väldigt mycket på både mammas och pappas sida. Alltså det är så vi umgås liksom, att vi skrattar så att vi gråter liksom. Men sen är vi också sjukt blödiga, så att jag gråter faktiskt i lögn nu. Jag gråter faktiskt nästan varje dag.
Det är bra.
För att jag blir rörd. Om något är sorgligt eller något jag blir glad, alltså det, jag kan börja gråta när som helst på bussen eller så här. Och så skrattar jag hela tiden. Så det är väl liksom en någon slags blandning av hur jag är i grunden som person. Så här, svinarg, jätteledsen och jätteglad. Men sen också hur livet har format mig. Att man är nära till allting. Liksom. Och sen att jag inte är så jävla bajsnödig. Liksom, jag tar inte mig själv eller saker på så superstort allvar. Liksom. Om jag gör en allvarlig låt, då är ju den allvarlig. Men man måste ju också kunna skämta efter. Liksom. Annars blir det så mörkt.
Ja, jag känner igen mig jättemycket i den. Alltså jag har verkligen... nu kommer det här bli jätteroligt när du sitter här. När jag ska säga den här grejen.
Spännande.
Ja, för det handlar om att Egentligen skulle man bolla upp det och sen skulle det komma reklam, så skulle alla få sitta kvar. Men jag bara säger det. Så spännande är det. Eller ja, du hör ju upp byggnaden. Jo, att gråta offentligt till musik, vilket jag gör också. Eller jag kan få sådana här, alltså att när, jag kan inte kontrollera mig liksom, vilket är skitjobbigt.
Ja, men fint.
Och nu på senare tid så finns det ett speciellt tillfälle när jag faktiskt fick, jag åkte buss i Stockholm och stod precis och hoppade av 3 hållplatser innan, för att jag ville inte stå där och börja lipa. Och det var, och det här blir jätteroligt för att du sitter här. Det var din Shoreline cover faktiskt.
Alltså jag dör.
2 minuter och 30 sekunder in i den låten är, herregud. Lyssna på det allihop. Det är lite pinsamt att sitta och säga det här. Eller pinsamt utan.
Det är lite pinsamt, det är hur fint som helst.
Alltså jag stod och lyssnade på den där och bara, det bara sköljde över mig liksom. På något vis. Så jag var dörren och åkte upp och jag bara så här, jag måste gå av här.
Så du sprang av?
Ja, jag bara gick av och så stängde dörren. Så bara stod jag där, bara helt inne. Jag visste inte knappt vad jag var, tror jag. Och bara stod där. Nu tycker jag att alla kan lyssna på, efter ni har lyssnat på den här podden, så går ni in och lyssnar på den här Shoreline-covern, och så lyssnar ni, om ni inte orkar lyssna på hela, så lyssna från 2 minuter och 30 sekunder in och till slutet, och försök att hålla styrsel på er själva. Det är helt omöjligt. Det är så jävla fint. Det är så här, din röst spricker och det är liksom, det händer någonting där som är så otroligt trasigt, som är, ja.
Det var fantastiskt att höra. Vad glad jag blir. Det är så himla fint att du känner så.
Ja, eller ja. Det är liksom, så jag kan precis känna igen den där grejen för att komma tillbaka till dig.
Ja.
För det är därför vi är här. Nej, men att man kan vara otroligt blöd inför massa saker liksom, och det är någonting bra i det.
Jag tror det är superbra, för det betyder att man liksom är öppen.
Ja.
Tror jag.
Mm.
För att det var några år som jag inte kunde gråta. Och det var för att jag var stängd.
Ja.
Och jag tror ganska mycket på det där att man liksom, att man ska så här leva ut alla sina känslor.
Mm.
Så. Och det kan ju vara jävligt coolt med musik. Och det har jag liksom börjat förstå liksom på senare där. Typ som med det du berättade nu, med min, den där Vi skuggor, Shoreline, att jag gjorde den i ett hafs. Alltså all musik jag gör som jag väljer att uppträda med är jag såklart nöjd med.
Mm.
Alltså, eller känner någonting för.
Mm.
Alltså annars skulle jag aldrig uppträda med det. Men varför min kompis Into och Henrik, som har Stay Shoreline på Södra Teatern, en klubb för er som lyssnar i Stockholm.
Gå dit alla.
Ja, härligt. Där de alltid spelar Shoreline.
Ja, exakt.
Och så får folk gästa och spela Shoreline. Och jag har ingen jättestark... Jag älskar ju såklart Broder Daniel. Eller liksom deras historia och några av deras låtar. Jag är inte besatt och jag har aldrig varit en BD-brud. Sådär. Mm. Men jag umgicks ju med extremt mycket folk som var besatta liksom. Och väldigt deppiga. Men, och jag har ju fattat att Shoreline är någon slags, alltså, vad ska man säga, en folkhit är det ju.
Alltså, det, alltså, det har blivit liksom ett som ett monument över allting liksom, på något vis liksom. Alltså, den har ju seglat över, den har ju blivit större än Broder Daniel själva nästan. Det är ju som något.
Den har fått eget liv. Och det har man ju förstått. Och jag älskar Anna Ternheims version. Så att det är inte så här som att jag vaknade en dag och bara, nej men hörni, allihopa, ska man inte ta och göra en cover på Shoreline, populärt och så vidare. Utan det var liksom att de bara, snälla Julia, kan du komma och spela den? Och jag älskar dem. Så jag bara, ja men självklart grabbar. Och sen typ skulle jag och Jon Bardon från Melody Club lira den då. Och jag bara, men fan vad ber det här känns. Jag bara, men jag vill sänka den jättemycket.
Mm.
För att jag kommer ihåg att jag sa att jag tyckte att jag lät häxig. Jag bara, den låter så här ganska, den blev så jävla mörk, sången.
Mm.
Jag tycker att det är lite så här härligt att sjunga så där mörkt. Så gjorde vi det och sen så gick jag upp, testade jag att gå upp liksom, ja, i höga oktaven på den. Där, i 2.30 som du pratade om. Och bara, men det här är nog jävligt fett. Så bara, och så sa jag till Jon, jag bara, men alltså jag översätter inte svenska idag, men jag vet inte om det är bra. Nej. Liksom. Men så här, jag tolkade den lite så här, jag översatte den, men ändå att jag lagt in lite eget skit, eller vad man ska säga.
Ja.
Och så läste jag upp den, eller sjöng upp den för honom, och bara, men svinfett, det blir svinfett på svenska. Kör på den, det är ju mycket roligare. Mm. Och jag bara, men det är nog roligare.
Mm.
För då är det så här, vi gör den på piano, och jag tror jag vill göra den på piano för att jag är så trött på gitarr.
Mm.
Jag liksom älskar att sjunga till piano och kan inte spela det själv. Så att det var väl det. Och då blev det ju liksom, då försvann ju indie-rocken i det.
Mm.
Det blev inte anatärnim heller riktigt. Och jag behövde inte sjunga den på något sätt som jag redan sjungit på, utan jag kunde sjunga den så som jag sjunger, och den kunde handla lite om, ganska mycket om mitt eget liv också. Så här. Så det där gick supersnabbt. Och sen så gick jag ut och festade typ, och tänkte inte så mycket på att jag skulle spela på Mosebacke. Och sen bara, shit vad jobbigt, nu ska man upp på scen. Och ja, men jag var på Katrine Barngata, satte på med något fult, kommer jag ihåg. Gick förbi och typ tog en drink på Habibi, gick upp till Södra Teatern och var så här, så extremt opeppad. Och så stod Into och Henrik där, och de är alltid dränkta i blod och glitter.
Mm.
Det är liksom Shoreline-outfitten då, för alla er som lyssnar, ja. Som ni vet. Och Jon var där, vi soundcheckade väl någonting innan, jag vet inte. Och så var, är det ju bara Shoreline-fans där ju, för den klubben heter ju Stay Shoreline. Jag hade inte reflekterat så mycket över det. Och det var, folk stod ju, hade klubb, så jag hade ju panik. För det här är ju en svin långsam mörk ballad.
Ja.
Alltså du vet, att gå upp ett Stockholmsställe när folk har kommit igång, är packade, drar streck, dansar så att svetten liksom, alltså du vet, jag bara, de kommer ju fan bua ut mig typ. Så gick jag upp på scen, och så presenterar Into mig och bara, men det här är dagens gäst och hon ska spela hit och dit. Och så börjar vi lira, och det blir liksom helt tyst i hela rummet.
Mm.
Och jag har fortfarande än idag, jag har aldrig upplevt en så mäktig spelning.
Nej.
Jon spelade till och med fel, kommer jag ihåg. Och jag sjöng fel text, för att jag hade precis översatt den. Mm. Så att jag kom inte ens ihåg den själv.
Nej.
Utan jag gick bara på feeling. Och det var den sjukaste responsen jag fått i hela mitt liv.
Ja.
Alltså på riktigt. Och jag tänkte tills ganska nyligen faktiskt att det var för att det var ett Broder Daniel-event, och för att det var Broder Daniel-fans. Alltså jag trodde verkligen att folk tyckte om den, för att dels märkte jag att jag hade ändå lite typ så här fans i rummet som tyckte jag, ja men som gillar min röst så här. Och sen så tänkte jag att folk tyckte att det var en så härlig överraskning att den var på svenska och att det inte var dåligt översatt, vilket jag själv inte tycker att den är liksom, såklart, annars skulle jag inte släppa den. Men den responsen jag fick är brutal. Det finns en YouTube-film på det. Och jag kommer aldrig, jag tror aldrig jag kommer kunna sjunga den så som jag gjorde där. Det hände någonting i det där rummet som jag aldrig kommer glömma. Det var helt amazing. De bara skrek. Och allt som kommer ju inte med på filmen, för det är ju så här en mobilkamera vid scenen liksom. Men folk skrek efter varje mening och grät. Alltså det var som män, massa vuxna män som grät. Och som det var underbart. Liksom, att få uppleva sådana spelningar är underbart. Alltså när publiken är snäll och fin och lyssnar på allt man sjunger och liksom känner massa saker. För då ger man ju sitt allt. Alltså många gånger i studion som jag typ försökt härma saker jag gjort live, det är fan helt jävla omöjligt alltså.
Det är ju ingen där liksom. Eller det blir, nej.
Nej, men jag kan inte göra det. Jag kan inte ställa mig och göra något så här avgrundsvrål. Som så här, jag vet inte ens vad som händer. Jag tror att det är liksom adrenalin och feeling som inte går att härma. Man kan inte härma det.
Nej.
Och det är därför den versionen som är på Spotify, det är en live-tagning. Ja. Det är one take.
Ja.
Och vi hade möjligheter att göra den på tusen andra sätt, som kanske rent produktionsmässigt och ljudmässigt enligt mig och Erik Holmberg hade varit lite najsare. Men nerven finns där för att det är en one take, och jag gillar inte att släppa saker som inte är live.
Nej, men alltså, jag har ju lyssnat på den här väldigt, vet du hur många gånger den är lyssnad på Spotify nu?
Jag tror att det är 500 000.
Ja, det är nära. Jag tittade precis innan vi började spela in här.
Så att, nej, men det är så
när ni lyssnar på det här så kommer det nog över 500 000.
Ja, men grejen är för att den har typ i alla fall 19 000 streams per dygn.
Mm.
Och nu är det ju typ, vad är det? 495
tror jag det var.
Ja, men ni ser. Ja. Ni hör. Ja, men alltså, jag är så glad. För att jag är inget skivbolag eller PR eller någonting. Och att... jag har fixat all PR själv runt den här. Alltså verkligen så här, på ett gig så här, hej nöjesguiden, snälla kan du släppa den här. Och så här, ringt P3, ringt podd. Alltså verkligen så här.
För... du var ju med i Nyhetsmorgon där också.
Nyhetsmorgon också, ja. De ringde mig i somras på min enda semestervecka. Ja. Hej, skulle du kunna komma in och spela?
Ja.
Ja, nej, men så jag är så jävla lycklig för det. Det känns helt underbart, verkligen.
Ja.
Mm.
Det är liksom, jag som lyssnar på det lite utanför, man har hört 1000 versioner på den här låten och det är liksom det jag både reagerade på med liksom där när jag fick hoppa av bussen, men även annars är ju att just att du har det hörs att du har lagt in någonting om dig själv och att den är så Anna Ternheims är ju jättefin, men den är så polerad liksom på något vis. Det är så jävla mycket trasigt och så mycket smuts.
Jag tror liksom alla versioner av Shoreline som man tycker om är egna världar, alltså egna planeter som inte går att sätta bredvid varandra alls.
Nej.
Typ som i Broder Daniels version. Det är ju det är deras låt. Och jag tror min låt eftersom den handlar om mig också. Vilket är fint att du säger, för det gör den verkligen. Och då hörs väl det, antar jag.
Ja.
Och då blir det ju smuts.
Ja.
Smutsigt och trasigt. Förlåt, fortsätt. Jag kanske har avbröt dig.
Nej, absolut inte. Du får avbryta hur mycket du vill. Verkligen. Nej, men jag tycker att det är väl det som du har hittat där. Och det är väl därför jag påverkade så otroligt mycket. Liksom. Man gillar ju att man hör att du... när du spelar in, att du rör dig liksom. Att så här, ibland så att du är så inne i den här världen på något vis. Och det hörs. Och jag gillar sånt som fan. Att det inte är så här, nu måste du stå och det måste komprimeras upp så att ljudet är helt platt. Utan den här är mer som en...
Ja, jag är så himla lycklig att den här låten kom till mig. Alltså att jag liksom hittat mig. För att det här har ju öppnat en så sjuk dörr för mig på så många plan. Inte bara för att den har blivit viral liksom, utan för att jag har insett att översätta låtar är min grej. Jag översatte jag gillar ju Tom Svan Sant.
Ja.
Översatte Waiting Around to Die. Kommer med på en tolkningsplatta. Väntar på att dö. Extremt jädrar brutal alltså.
Jädrar vad hårt det är på svenska.
Nej, men alltså du vill inte ens höra. Alltså jag bara hade ett sånt här, jag får ju damp ibland. Alltså jag vet inte vad det är för någonting, men det är liksom att jag bara kan försvinna i 5 minuter så jag har skrivit 5 låtar typ. Och det gjorde jag i studion häromdagen för att Erik Holmberg, min producent och kollega, alltså som jag jobbar med, skulle lira in någonting som vi skulle ha live i studion. Så jag satt liksom i soffan. Och då bara, jag brukar så här, nu för tiden bara sitta och känna på översättningen. För jag tycker det är ett så härligt sätt också att skriva på svenska på. För att jag får inspiration av det. Och så satt jag och lirade på den låten. Jag bara, skjut mig, vad händer om jag gör den här på svenska? För att det är också något med det där. Jag översatt den, I Will Always Love You, Halo och Shoreline. Låtar som folk inte vågar röra tydligen. Men jag tänker inte så. Och jag tror att om man tar riktigt feta mästerverk och sen så måste de ju såklart också bli superbra på svenska. Det får inte vara så här, alltså det ska ju vara starkt på svenska. Och sen att man gör med en twist av sig själv. Jag älskar det. Alltså det har bara blivit min nya grej. Så nu har vi bestämt att det räcker inte med en skiva, utan det får bli en skiva. Fröken Fejs epistlar får vara liksom mina egenskrivna, och sen så får det vara en tolkningsplatta.
Så du ska släppa två?
Ja, jag tänkte det.
Ja.
Ja. Det är väl bra.
Det låter ju fantastiskt bra.
Ja.
Jag tror att det är många just när de tar och översätter låtar på det sättet som är väldigt stora sen innan, att de är så otroligt rädda för originalgrejen. Så här, shit, hur ska jag liksom... Vågar jag närma mig ens den här texten eller ska jag bara liksom, jag bara kör på?
Och det är man ska närma sig det som man känner starkt inför.
Ja.
Och som man tycker sig kunna bidra något nytt till.
Ja.
Så varför inte?
Ja.
Som i Shoreline till exempel.
Ja, till exempel. Alltså, för den har du ju också, bara det att den inte heter samma sak är ju också så här, du har ju lyft fram någonting som är något helt annat. Vad var det med för låter du räknade upp?
Halo. Jag har översatt Halo, som nu heter Jag ser ditt ljus. Och den blir så himla härlig också. Vi har gjort värsta arena rock outrot på den, som helt otippat, med änglakörer med mitt band.
Ja.
Som liksom bara föddes fram i replokalen. Så, så det var jättehärligt. Och den plockade jag, för jag spelade den i Alex och Sigge live. Sigge överraskade Alex med att jag kom in och lirade den.
Ja.
Och sen så den har ju också, den versionen har blivit på svenska och mycket bättre. Och det blir ju också jättenära.
Ja.
Liksom, och liksom kanske lite mer brutalare ord än vad Beyoncé använder så här.
Ja.
Alltså att det blir liksom lite mer punkigare på något vis. Men också mjukt. Alltså, och jag spelade den senast på min releasefest för Shoreline. Och spelade den. Jag bara, nu ska jag spela Halo. Och då trodde folk liksom att jag skulle spela min engelska version. För att den ändå liksom spelades i radio lite live och sådär. Så började, minns du murarna jag byggde upp, älskling, de faller ner. Och så började jag sjunga sådär. Och då blir folk som galna. Folk älskar ju när man översätter låtar. Så nu jävlar. Jo, men Halo, I Will Always Love You.
Ja.
Av Dolly Parton och Whitney Houston.
Ja.
Gjorde jag i min podcast. Med William Spets var gäst, tror jag. Förlåt. Larm.
Ja.
Ja, den. Waiting Around to Die. Vänta på att dö. Sen så var det någon mer som jag glömt nu.
Det får vi vänta på helt enkelt.
Mm.
Vad är det för den, då kommer den skivan, men din andra där du har egna låtar. Vad blir det för någonting?
Det är liksom, jag ska släppa en singel eller två singlar, en i januari. Ja, men gud vad jag låter trög nu. Jag ska släppa en EP i april. Och innan april kommer jag släppt två singlar. Och den första heter Vägen till vacker är ful.
Bra titel.
Tack. Den, och den här EP:n heter ju då Fröken Frejs i pistlar. Och är ju liksom också, EP:n blir ju också sen album, en del av albumet liksom. Så det kommer vara typ 5 låtar på den eller någonting. Och albumet har en sån här klassiska 12 låtar, egenskrivna liksom. Och singel 2 blir Baby ta mig lika hårt som livet gör. Och sen finns en till låt på EP:n som heter Ni som håller flaskan kär, som är en så här vals. Och så finns det en som heter Efter snö kommer näsblod. Ja.
Jag vet inte om man ska skratta till.
Och det känns superhärligt att egentligen ta tag i de låtarna och att få ut dem. Det känns jättekul. Och jag höll dem gömda i flera år, för att jag tror inte någon ville lyssna på dem. Men obviously vill ju folk det.
Ja.
För att jag turnerade lite med Mauro Scocco i somras och har spelat med Cleo på svenska och sådär. Och ja, men, återigen som i Shoreline, att jag märker att folk gillar när man är så pass personlig. Och att det liksom är ens modersmål, för då kan man också leka med språket på ett så kreativt sätt. Och det är ju, blir ju en underhållning i sig, en stor bit i sig, och filterlöst, tror jag.
Det blir så otroligt hårt, alltså bara ordet, nästan bara att säga die på engelska är en sak, men att säga dö, det där med att vänta på att dö.
Vänta på att dö.
Ja, det är alltså det är, men, helt, det är avgrundsdjupt.
Tänk själv liksom. Där då, vers 2. Alltså, en gång mina vänner hade ju en mor och far. Han slog henne med ett bälte så att hon grät. Så börjar ju vers två.
Mm.
Men när han sjunger på liksom, ja, country amerikanska,
ja,
då det finns ju något filter där,
ja, ja,
för oss. Alltså, det är kopplat till mycket, så mycket saker och liksom har någon mjukhet i sig liksom. Mm. Man kanske, ja, så att, ja, det blir ju liksom hårt och jag gillar ju det.
Ja. Den ser vi fram emot jättemycket.
Men ja, alltså så fort jag har en demo på den ska du få en private sent to you.
Grymt. Om vi ska försöka avrunda eller behöver vi inte göra.
Nej, jag har ingen.
Men just nu så du håller ju på med Erik och historieätarna och Lotta.
Ja.
Jag skulle bara försöka landa. Jag satt och tänkte på så här, och jag längtar efter den här skivan.
Vad fin, härligt. Åh, fin du är. Åh, vad roligt. Det måste komma nästa live gig också, fast det är jag vill ta.
Absolut. Historieätarnas jul, vad ska man kalla det? Julbord
så här,
eller
jul? Så här är det att Erik Hag och Lotta Lundgren och jag är med i föreställningen.
Mm.
Jag är husband.
Mm.
Och trubadur på scen.
Mm.
Och Sankta Lucia.
Mm.
Och de är massa olika karaktärer i hela föreställningen.
Ja.
Henrik Berggren är med i föreställningen. Håkan Hellström är med i föreställningen.
Mm.
Strindberg är med. Ja, men det är så många. Ja. Helga Birgitta är med. Och det är inte något pajigt, ska du veta. Nej. Utan det är liksom stark kostym.
Ja.
Budget. Så. Det är snökanoner. Det är motorcyklar på scen. Alltså, det är så härligt. Och Karin af Klintberg är regissör.
Mm.
Så att jag har skrivit liksom musiken utifrån deras önskemål samt trumvirvel, sjunger Shoreline live.
Herregud, det finns ett julbord med Shoreline alltså.
Ja.
Ja.
Det gör det.
Ja.
Och Henrik Berggren står på scen bakom mig.
Såklart.
Och jag är Lucia Krona.
Såklart.
Ja, ja, inga konstigheter alls. Och det här är tredje året i råd. Vi gör det här och det är en julbordsföreställning. Alltså en julshow där man sitter och äter samtidigt.
Mm.
Men att den är fem akter och man äter sju lyxiga turer. Och vi är ute på Artipelag i Stockholm. Vi kommer också åka till Göteborg, tre föreställningar tror jag. Och showen heter Alla kan äta julbord.
Mm.
Så man, om man liksom deltar i det här extremt sjuka, så får man svart bälte i att äta julbord. Det vill säga att man kommer lära sig allt om vad fan vi håller på med och varför och hur det börjar.
Det är både skoj och fakta. Eller både skoj mycket och upplysning.
Det är folkbildning, humor, intim, väldigt skör livemusik. Och vi har väldigt kul med publiken.
Ja.
Och har blivit varma i kläderna eftersom det liksom är då tredje året. Så
Hur har det gått till om vi går in på liksom musikdelen där som du ändå har hand om?
Mm.
När du ska göra de här låtarna, då kommer de med massa så här, vi vill ha det här, ska det innehålla?
Mm.
Säger du bara okej, eller säger du bara nej, nu gör vi det så här? Eller hur jobbar du?
Oftast är det så att de säger så här, vi skulle behöva musik till det här. Och så ger jag förslag. Mm. Och så väljer de ett förslag. Eller så kan det vara så här, kan du göra en introlåt till föreställningen, den här informationen ska vara med i låten.
Mm. Mm.
Och sen är det liksom upp till mig att placera ut den på ett rimligt sätt.
Ja. Så.
Vilket jag tycker är jättehärligt, för att det är så tydliga ramar och man får så här uppgifter och det handlar liksom inte om så mycket sig själv, utan man liksom är en del av någonting stort med andra. Och det är så här lekstuga, tycker jag. Alltså lekstuga låter så nedvärderande, men det är liksom superroligt.
Ja.
Och jag är ganska lätt för att skriva musik om någon ger mig ramar, om någon är så här. Och så var det ju på SVT också, att om folk bara, ah, nej, men du ska göra en progglåt. Alltså när vi hade Anton Abele som gäst, jag bara, vad fan kan man göra till Anton Abele? Jag bara, nej, men vi gör ju en progglåt till honom. Alltså en kamplåt. Fast med hans sakfrågor.
Ja.
Att han är anti-våld och tycker att folk ska så här, sluta retas. Så här, och så. Det är ju starkt.
Ja.
Men då var det ju så kul, för då kan man så här, välja helt fritt. Och i den här föreställningen är det mest att jag skriver om julsånger.
Ja.
Till varje akt liksom. Och sen har jag ju min egna låt. Men sen är det ju, vad gör jag mer? Ja, jag spelar lite musik till när Erik dansar och så också. Erik gör mycket i den här föreställningen.
Ja, det har vi andra förstått också. Ja, men, men du gör ju musiken i alla fall. Men hur när du sen kommer där med ett förslag, är det så att du sitter och spelar upp det inför dem, eller liksom de sitter där som någon sorts idoljury och säger, sitter och nickar, ja, men det här,
alltså vi är rätt goda vänner så här, och det kan vara liksom både och, att vi kan sitta på repen och jag bara, men kan jag spela något sånt här, och de bara, ja, jättebra. Och så kanske det kan vara så att vi utvecklar år, eller vi utvecklar det i år för år. I år tycker jag ju liksom att det är så här, det sjukaste som har hänt på en scen typ. Nej, men det är så här superroligt. Vad ska man säga? Jo, men nej, men, och de är oftast bara svinnöjda med det jag gör.
Mm.
Vilket är jättehärligt. Jag tror också att jag jobbar bäst när folk litar på mig. Folk bara, nej, men gör det här, du kommer göra det här bra. Och att jag får mycket ansvar att leverera. För då levererar jag med glädje.
Mm.
Men om folk liksom håller på och lägger sig i eller har för mycket åsikter innan. Jag tycker det är bättre att man liksom skapa någonting av det de har sagt, och sen kan man motivera varför någonting inte funkade musikaliskt. Ja. Eller så kanske de säger, ah, men kan du spela snabbare, kan du sjunga tystare eller högre eller så, och då gör jag ju såklart det liksom. Men att jag får liksom ändra lite hur jag vill och sådär. Och det har gått jättebra. Erik sjunger ju en Håkan-låt med mig, Tro och tvivel. Så det var mitt första mission år ett, att få Erik att sjunga den.
Ja. Liksom. Var det svårt?
Det var en utmaning för oss båda, men nu gör vi den. Nu gör vi den i sömnen.
Nu ser inte ni.
Alltså, ingen kan ju sjunga som Håkan. Jag kan inte sjunga Håkan. Alltså Håkan kan sjunga Håkan.
Ja. Det blir
parodi. Man kan inte göra covers på Håkan.
Det blir parodi till slut liksom, om man försöker.
Det är roligt när jag och Erik gör Håkan-låten. Ja. Det är liksom inte menat som ett jättedjupt moment. Så. Men där så fungerar jag ju mer som liksom gitarrist eller så här.
Ja.
Så backa liksom.
Grymt. Det låter som ett julbord man ska gå på helt enkelt.
Alla borde gå på det här julbordet.
Ja.
Och det är inte bara för att jag är med där, utan det är för att jag hade själv velat gå på det.
Kommer ju aldrig hända, tyvärr.
Nej, tyvärr. Men det är härligt att sitta på scenen också.
Ja.
Mm.
Tack så jättemycket för att du var med här. En sista fråga bara, som alla har undrat nu under hela programmet.
Alltså?
Hur ofta är Erik Haag naken? Det har ingenting med musik att göra, men alla undrar.
Han är ofta naken. Speciellt i föreställningen. Så att jag har nog hängt med hans rumpa lika mycket som med hans påklädda jag.
Ja.
Men jag älskar det. För att citera Tåström, vi föddes alla nakna.
Perfekt avrundning.
Älskar att vara naken. Men det blir så dålig stämning när jag är det. Det andra, jag vet inte, det blir konstig stämning.
Ja, det är tråkigt. Ja. Eller alltså, det är ju, varför ska det ena könet kunna vara det andra inte? Alltså, det blir jättemärkt.
Ja, det är svintrist.
Ja.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.